Välkomna till avsnitt 59 av 50 juli-podden med mig, Carl Andersson, och med Henrik Hax Alexandersson. Välkommen, Hax.
Tack, tack.
Idag är det tisdagen den 27 juni 2017. Klockan är exakt klockan 11. Vi spelar in från Berlin som vanligt, och idag ska vi prata främst om regeringens lagrådsremiss ändrade mediegrundlagar, som har några konstiga förslag, får man väl säga. Men vi börjar med att gå ut i världen, och jag serverar dig här lite kaffe, Hax, så kan du berätta
om världen.
Jag berättar om världen.
Jo, då ska vi se. Vi följer faktiskt rätt exakt listan vad som finns på hax.5juli.org, alltså 50 juli-bloggen den här gången. Jag rekommenderar er att gå dit om ni vill läsa länkar kring de saker som vi pratar om. Vi börjar med att konstatera att den så kallade Five Eyes-koalitionen, det vill säga underrättelsesamarbetet mellan Storbritannien, USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien, de engelskspråkiga länderna alltså, kommer att ha ett möte den här veckan. Och inför detta så har Australien pushat för att man ska försöka göra ytterligare en attack mot kryptering. Och det är samma argument som det brukar vara. Man talar om att det är orimligt att staten inte kan komma åt allt som folk kommunicerar. Samtidigt så skriver bland andra TechDirt om att väldigt mycket av det här som man kräver är faktiskt mer en lösning som söker ett svar. Politikerna är angelägna om att förbjuda kryptering. Men samtidigt så visar det sig att terrorister använder faktiskt rätt sällan kryptering. Utan det är ofta okrypterade plattformar. Så att den här striden fortsätter, och man kan ju då konstatera att det är angrepp efter angrepp efter angrepp på kryptering, och än så länge så har ju krypteringen stått pall. Men frågan är för hur länge, när det hela tiden är nya angrepp mot den. Och sen ska vi dessutom komma ihåg här att vi lärde oss vid Europaparlamentets utfrågningar om massövervakningen dessutom att det finns ett land som de här Five Eyes-länderna har extra nära samarbete med. Och det råkar vara Sverige och FRA. Ja. Så att ja, det kan vara bra att hålla den kopplingen i minnet här.
I USA så vill justitiedepartementet gå till högsta domstolen i USA, Supreme Court. Varför då?
Jo, de vill ha rätt att utöka sina undersökningar till data som lagras på utländska servrar. Och det här innebär ju då att de vill kunna gå in på cloud-tjänster som ligger i andra länder, som ligger under andra länders lagstiftning, för att samla information om medborgarna och för att utreda brott. Och det här är ju lite anmärkningsvärt, för det här är ytterligare ett exempel på hur USA hela tiden betraktar världen som att amerikansk lag gäller över hela världen och att amerikanska myndigheter går framför eller har företräde framför alla andra myndigheter i hela världen.
En intressant sak här tycker jag är att där handlade det ju om Microsoft och att de ville ha ut ett mail från Microsoft. Men servrarna var i Dublin, Irland. Och då tycker jag ändå att det är lite positivt att Microsoft alltså säger nej, amerikansk lagstiftning gäller inte här. Mm. Det här är våra servrar i Dublin. Istället för att, som jag trodde, att de bara självklart lämnar ut allting i alla fall. Ja.
Och det är ju lite hoppfullt när till och med Microsoft käftar emot. Då kan vi gå vidare till Tyskland. Nu har då det tyska parlamentet klubbat en ny lag om statstrojaner, alltså statstrojaner som myndigheterna kan installera på våra datorer, surfplattor och mobiltelefoner för att se exakt vad vi gör på dem. Och då kringgår man ju även kryptering eftersom man ser varenda tangenttryckning för kryptering och vad som står på skärmen efter kryptering. Och det som är nytt här, för att det har ju funnits i viss utsträckning tidigare, men det är att nu öppnar man dammportarna på lite vidare gavel här och säger att vi kan tänka oss ett 70-tal brott som det här kan bli aktuellt att använda den här statstrojanen i. Och det går från allt från mycket allvarliga brott där myndigheterna naturligtvis ska ha vettiga verktyg som till exempel mord och terrorbrott. Men sen så är det hela skalan ner till småbrott som bilstöld, fusk, vadslagning och skatteflykt och sånt här. Brott som vars allvarlighetsgrad verkligen inte försvarar ett så kraftigt ingrepp i människors integritet.
Nej, för statstrojanen har de ju haft sedan länge i Tyskland. Mm. Men då har den varit begränsad till, just som du säger, terrorbrott. Mm. Och vissa andra kanske mycket mer allvarligare brott än vad det här är.
Precis. Och Glyn Modi skriver att två sorters trojaner kommer att vara tillgängliga. En som tillåter myndigheterna att tjuvlyssna på människors mobilsamtal, oavsett vilka kanaler man använder. Och den andra ger då kontroll över all information.
Just det, de kan se allt. Ja. Återigen så tipsar vi om kortfilmen Find My Phone, där en nederländsk filmskapare lät sin telefon bli stulen och så sen så kunde han se allt vad tjuven gjorde med telefonen.
Precis. Mm. Vi hoppar vidare till Ryssland och konstaterar att den ryska polisen har arresterat forskaren Dmitrij Bogatov som har en tornod, alltså som är en av de människor som är med i tornätverket och en av de noder som släpper ut trafik på nätet från sin dator, från sin server. De ryska myndigheterna, som möjligtvis inte riktigt förstår hur Tor fungerar, har då anklagat honom för terrorism eftersom hans IP-adress har använts för att lägga upp bloggposter som uppmanar till protester mot regimen, den ryska regimen och den ryska regeringen. Och här finns ju mycket att säga. Vi kan ju börja med att det bör vara fullständigt i sin ordning att uppmana till protester mot regeringen. För det andra så är det alltså med största säkerhet inte han som har använt de här posterna bara för att hans IP-nummer har dykt upp. Och för det tredje så kan man konstatera att ryssarna tänker ju förbjuda Tor och VPN i vilket fall.
Mm-hmm, okay.
Så att, ja, mörkret faller i öst.
Men det är riskfyllt att driva en Tor-nod alltså, eftersom alla som har den som utgångsnod får alltså min IP-adress som jag har blivit tilldelad av min internetleverantör.
Tydligen vad jag kan förstå.
För det skulle ju vara farligt i Tyskland också i så fall, mm-hmm, eftersom här är det väldigt vanligt, mm, att få kravbrev om man har laddat ner en film. Det finns en Facebookgrupp som heter Svenskar i Berlin där var och varannan dag är det någon som skriver om nu har jag fått ett kravbrev på 900 euro. Det är bara vissa filmer som man får sådana brev på. Ja.
Ja.
Kan vi prata lite om Chelsea Manning?
Just det. Där har BuzzFeed kommit över en del dokument som är upplysande. Det är ju som så att när Chelsea Manning, för detta Bradley Manning, läckte information till WikiLeaks som sedan spreds över världen om de amerikanska krigsdagböckerna från Irak respektive Afghanistan. Så var ju det värdefull information, inte minst för amerikanska folket som i vars namn amerikanska armén krigade och för vars skattepengar man krigade. Men då sa ju massa folk att detta var ju ett direkt hot mot nationens säkerhet och mot amerikansk militär etc. 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 Men den här rapporten som BuzzFeed nu har grävt fram, den visar att att rapporten säger egentligen det rakt motsatta. Att det var ingen större fara och det var ingen viktigare information av taktiskt värde som läcktes ut.
Nej, Chelsea Manning hade ju inga befogenheter egentligen, utan hon hade ju bara tillgång till det som ungefär 1 miljon andra amerikaner i försvarsdepartementet hade tillgång till. Så det var ju inte topphemlig information.
Nej,
direkt.
Precis. Och det är väl rätt uppenbart att skälet till att det blev sånt jävla liv beror på att det som fanns i de här dokumenten och även i de amerikanska ambassadtelegram som läcktes fick amerikanska politiker att se oärliga och tvetungade ut. Mm. Och det var väl det som egentligen var det riktigt allvarliga.
Det var pinsamt.
Ja, precis. Vi kan fortsätta med USA. Republikanska partiets väljardatabas som man då använder för att identifiera väljare för personaliserad politisk påverkan.
Alltså man vet inte vad de väljer, men man tror att de väljer republikanerna.
Ja, man har alltså den databas där man har alla faktorer som spelar in här. Den hade man tydligen lagt på en allmänt tillgänglig Amazon-molnserver. upptäcktes, BBC skriver en del om det här. 200 miljoner amerikanska medborgare och personliga detaljer om dem, framförallt då personliga detaljer som kan avslöja någon form av politiska sympatier, har alltså legat helt öppna. Politiker ska inte syssla med datorer, de förstår inte vad de gör.
Nej, jag hoppas att någon straffas för det där.
Ja.
Men det lär väl inte ske.
Nej. Och i svepet innan vi går in i diskussionen om Sverige här så kan vi även konstatera att förra torsdagen så kom det så kom lite mer information från den här så kallade Vault 7-läckan via Wikileaks som CIAs massövervakning. Och den här gången så är det som är av substans att man pekar på hur amerikanska CIA kan hacka ett antal routrar. Bland annat då från D-Link och Linksys.
Mm.
Och det finns lite olika sätt de kan ta sig in i och ta över de här routrarna. Har man sådana ska man kanske tänka över om man kan uppdatera sin säkerhet på något sätt, eller om man kanske ska välja en annan produkt.
Jag tyckte det där var en rolig nyhet, för jag har alltid förutsatt att CIA kan ta sig in i amerikanska routrar, och därför har jag köpt kinesiskt TP-Link. Ja, lite halvt på skämt, men inte helt. Nu går vi över till, vad kallar de lagrådsremissen, regeringen? Ändrade mediegrundlagar. Det är ett 390 sidor långt dokument som alltså nu skickas till lagrådet, som ju är Sveriges version av en författningsdomstol kan man väl säga, eller så nära man kommer. Det vill säga lagrådet ska testa ifall de här ändringarna är förenliga med Sveriges grundlag. Och det här är en, nu ska vi se här, det är en kommitté som bildades 2014 och som då skulle utreda det här, vilket man också gjorde fram till 2016, då fick man lite fler direktiv från regeringen och sen har man då haft ett lagförslag ute på remiss. Och så har man fått in en massa remissyttranden från en massa olika institutioner. Och allt det har då utmynnat i den här lagrådsremissen. Och det regeringen vill göra och det som kommittén föreslår, det är alltså att man vill ändra i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Alltså två av Sveriges fyra grundlagar och de grundlagarna som då kallas för mediegrundlagarna. Tryckfrihetsförordningen är ju, den har ju sina rötter från 1766. Den är ju äldst i världen. Den är vi ju stolta över i Sverige. Och yttrandefrihetsgrundlagen är från 1992 och handlar om det som inte är tryckta skrifter utan det som är radio, tv, webbplatser och databaser. Och det är det som är det intressanta som vi kommer komma in på här också. Hax, jag fastnade i den här igår kväll och skulle vilja citera en hel del. Har du någon inledande kommentar bara?
Inte mer än att man bör gå fram med största försiktighet här. Nu har du läst mer än vad jag har gjort i det här materialet. Jag har ju upptäckt så pass mycket i alla fall som att man hela tiden, inte hela tiden, men tillfällen är in och tassar på marken att man vill inskränka fundamentala fri- och rättigheter. Men vi kommer säkert in på det.
Ja, vi kan väl börja med det positiva. Det är att de föreslår att man gör om språket till att bli mer lättläst och uppdaterat. De vill strukturera om lagarna lite så att vissa grejer hamnar på mer logiska platser. Och man vill göra språket könsneutralt. Och alla de grejerna tycker jag är positiva. För att man ska faktiskt skilja på yta och innehåll. Och innehållet får ju... Lägg krutet där, vi som kritiserar, säger jag. Det är klart att språket ska vara lättläst och att det ska vara modernt. Eller vad säger du?
Ja.
Men i alla fall, och ändå har de fått lite kritik.
Ja, fast man bör ju se upp.
Ja, man bör ju se upp. Och de har också fått kritik från vissa av remissinstanserna för att språkändringar kan innebära innehållsändringar oavsiktligt. Ja, och det är ju farligt.
Som vi har lärt oss från EU-politiken att djävulen sitter ofta i detaljerna, det vill säga kommateknens placering.
Ja, men precis. Men regeringen vill faktiskt inte gå lika långt som kommittén vad gäller språkändringar, utan regeringen vill vara mer försiktig där. I alla fall, jag tänkte vi ska ta upp några av punkterna. Det är ju jättemånga punkter som de vill ändra på. Jag kan hoppa över den första här som bara handlar lite om tryckta böcker och e-böcker eller print-on-demand-böcker för att det är mer av teknisk karaktär kan man väl säga. Men en viktig punkt då, det är att man vill ge domstolar rätt att kunna kräva att brottslig information ska kunna tas bort i efterhand. Alltså yttrandefrihetsbrott. Om en domstol har konstaterat att en viss publicering är ett brott mot yttrandefrihetsgrundlagen, då ska det yttrandet kunna tas bort från till exempel en tidnings hemsida. Och så ska kunna ske även om preskriptionstiden för brottet har gått ut.
Det här blir ju intressant, därför att nu förstår jag faktiskt inte, därför att två saker. För det första, om preskriptionstiden har gått ut, hur kan det då bli en domstolssak? Det förstår jag inte riktigt. Men det andra, det är ju att om det nu är på det sättet, så öppnar det ju för någon form av historierevisionism. Om man säger att, vi tar ett fånigt exempel. Vi säger att klimatförnekelse skulle bli olagligt. Bara som exempel. Och en domstol kommer fram till det, Gud förbjude, innebär det nog att man kan gå bakåt i mänsklighetens informationslogg och radera sådan information?
Jag tycker din andra invändning är mer intressant, att om inte tryckfrihetsbrott har konstaterats, ja, varför ska då en domstol gå in och rodda i det där? Så här skriver regeringen. Även om straff för tryckfrihetsbrott inte kan dömas ut på grund av preskription ska domstolen kunna besluta att ett yttrande ska tas bort av den som annars skulle ha ansvarat för brottet. Ja, det är jättekonstigt.
Det är jättekonstigt för att det innebär ju att domstolen går in i ett preskriberat brott. Måste du ju göra.
Mm.
Ja, nej, det är mycket märkligt.
Det var i alla fall punkt 626 på sidan 120 ifall någon vill kolla upp det här.
Å andra sidan kan man konstatera att justitiedepartementet har flaggat för att väldigt mycket ska ändras när det gäller preskriptionstiderna.
Mm.
Och att preskriptionstiderna i princip ska avskaffas. Men, men som det är skrivet just nu om, mot bakgrund av rådande lagstiftning så känns det ju väldigt märkligt, ja.
Då kommer vi in på den viktigaste punkten här. Jag kallar det här för Lexbase-lagen, för det är uppenbart att den har tillkommit efter Lexbase-diskussionen. Okej, kort då, Lexbase var ju en sökbar databas med alla domar i Sverige sedan 2009, tror jag. Så att man på ett väldigt lätt sätt kunde se om någon är dömd för något, eller man kunde se till exempel vilka inom ett visst område som var dömda för något och för vad. Så här heter då punkt 9.2, en begränsning av grundlagsskyddet för vissa söktjänster. Och där handlar helt enkelt om att man vill förbjuda eller man vill ta bort grundlagsskyddet för den typen av databaser. Så här skriver regeringen, det finns skäl att med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster som innehåller personuppgifter av särskilt integritetskänslig karaktär. Och det här är något som väldigt många av remissinstanserna motsätter sig. Bland annat då Humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Publicistklubben med flera, de menar att grundlagsskyddet stegvis urholkas. Verifiera AB, jag tror att det är ett företag som kanske driver någon form av databas. De menar att det här är en inskränkning i offentlighetsprincipen. För det som Lexbase, anledningen till att de kunde få grundlagsskydd var ju för att ja, man har rätt att ha det. Man kan få ett utgivningsbevis om man driver en sökbar databas. Men informationen de hade där var ju skaffad genom offentlighetsprincipen. Mm. De hade ju bara hört av sig till en massa domstolar och bett att få domarna och så hade de sammanställt dem. Okej, okay, om jag ska försöka uttrycka det här lite enklare. Det regeringen tycker att offentlighetsprincipen ska användas till, det är enskilda förfrågningar hos myndigheter. Kan jag få ut den här informationen, tack? Okej, och så skriver man en artikel om det i bästa fall. Eller så bara tar man till sig den informationen på annat sätt. Men att samla all den informationen på ett sökbart sätt, det säger regeringen att det var aldrig tanken med yttrandefrihetsgrundlagen. Eller med grundlagen. Så man tycker liksom att Lexbase och andra utnyttjar ett kryphål i grundlagen. Och det kan man väl förstå också, eller hur?
Så jag har ju väldigt blandade känslor i den här Lexbase-frågan. Å ena sidan så kan man väl säga att det är relevant att människor ska kunna liksom söka och se vilka människor de har i sin omedelbara närhet, om det bor bankrånare, terrorister och mördare i samma trapphus. Det kan ju liksom vara bra att känna till. Å andra sidan Så om det här är människor som har zonat sina brott och ska återanpassas i samhället, så är det då kanske att stigmatisera människor så att i onödan så att de inte kommer tillbaka i samhället.
Ja,
och tredje sidan så vill jag att information ska vara fri. Och fjärde sidan så inskränker ju politikerna. Alltså det uppstår en informationsobalans här. Man inskränker hela tiden medborgarnas rätt att söka information. Och samtidigt så inskränker man också offentlighetsprincipen i vissa tillfällen.
Ja, men grejen är att det är ju två lagrum som krockar här. Det ena är yttrandefrihet och det andra är ju faktiskt personuppgifter. Det finns ju lagar som reglerar hur man får hålla på med personuppgifter. Mm. Och regeringen tycker att den där typen av tjänster ska snarare regleras av sådana lagar. Och de är mycket mer restriktiva naturligtvis. Ska jag läsa lite här återigen vad regeringen skriver om just det där. Alltså de menar att, att utgivningsbevis används som ett medel för att kringgå personuppgiftsregleringens skydd. Detta är inte ett generellt problem bland hemsidor med frivilligt grundlagsskydd, men, och här kommer då det som jag har fetat, det finns dock inslag av tjänster som är uppbyggda särskilt kring möjligheten att söka på känsliga personuppgifter och som innebär stora ingrepp i enskildas personliga integritet. Som regel utgörs dessa söktjänster av olika online-tjänster som bedrivs på kommersiella grunder och som innebär att allmänheten ges tillgång till information om enskilda som hämtats ur offentliga handlingar och register. Och Verifiera AB, en av remissinstanserna då, säger att ja, men det just i och med att det är från offentliga handlingar, så talar ju det mot en syn på dessa tjänster som principiellt tvivelaktiga, vilket man tycker regeringen säger att tjänsterna är.
Alltså, ja. det hela det här Lexbase-komplexet, alltså, i grund och botten så tycker jag liksom personligen att det finns en hel del som är jävligt olustigt över det hela. Men sen så måste man ju liksom försöka tänka tanken hela vägen ut också, att om man begränsar webbpublikationers rätt att återge information som de har fått ur offentliga källor, i det här fallet domar, då blir det ju väldigt konstigt. Det innebär ju lite grann att man då får man ju kanske gå in och göra domarna icke-offentliga. Mm. Och det är ju absolut ingen bra väg att gå, för vi kan ju inte ha hemliga domstolsförhandlingar som inte går att granska efteråt i vårt land. Så att det här är en jävligt knivig fråga faktiskt.
Man märker ju att regeringen nog också tycker det egentligen. Och om jag citerar lite till med risk för att upprepa mig, men jag tycker att det här är så intressant. Så här skriver regeringen: behovet av att låta verksamheter av detta slag fullt ut skyddas av de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga grundprinciperna framstår som begränsat. Verksamheterna får sägas ligga långt från själva kärnan för det område som grundlagarna är tänkta att omfatta, och det framstår tvärtom som naturligare att sådana söktjänster omfattas av personuppgiftsregleringen. Det var ju vad vi sa också. Och jag fortsätter: den nuvarande situationen innebär sammanfattningsvis att grundlagsskyddet får konsekvenser som inte är rimliga. Den ökade risken för att enskilda drabbas av allvarliga integritetsintrång kan svårligen motiveras och riskerar att minska den allmänna förståelsen och acceptansen för den särskilda tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Det föranleder behov av åtgärder. Det vill säga, här kommer man in på ett annat argument, nämligen att folkets acceptans för yttrandefrihetslagstiftningen skulle gröpas ur om sådana här saker skyddas.
Det finns en viss logik i resonemanget, det gör det. Och det är bra att regeringen inser att det här är problematiskt.
Ja, för vi är ju för integritet här egentligen. Ja.
Och yttrandefrihet.
Ja.
Och sen, men alltså, saken är ju den att i ett modernt komplext samhälle så är det ju faktiskt så att ibland så springer man på frågeställningar som inte har några bra svar, som är olösliga. Men det där får man ju då tänka sig väldigt noga för att det är då det ofta uppstår en diskussion om att inskränka människors fri- och rättigheter till förmån för det ena eller det andra. Vad som gör det här så komplext är att det här står då två stycken rättigheter, medborgerliga fri- och rättigheter mot varandra, nämligen rätten till privatliv mot rätten till yttrandefrihet, eller tryckfrihet då i det här fallet, vilket gör det rätt knivigt.
Absolut. Sen kommer regeringen in då på hur den här begränsningen av grundlagsskyddet, som man kallar det, ska utformas. Och det här kanske du har hört lite om. Det är då som man kommer in på att det ska bli förbjudet att offentliggöra personuppgifter som avslöjar, och nu citerar jag, etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning som består av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, eller om att en enskild har begått lagöverträdelser genom brott, förekommer i fällande domar i brottmål eller varit föremål för straffprocessuella tvångsmedel. Ja, det var ju en diger lista. Det är sånt som man inte ska få offentliggöra i den typen av databaser i alla fall. Sökbara databaser.
Här, om vi tittar lite vidare här, så gäller det att se upp att så att begreppet offentliggöra inte får, om man nu går den här vägen, att begreppet offentliggöra inte kommer att omfatta annat än de här databaserna. Mm.
Det är det som Bonniers skriver i sitt remissvar till exempel, och de andra journalistiska instanserna, att de vill ha en klausul som säger att seriös granskande journalistik ska inte på något sätt kunna hämmas, vill de ha in i lagen. Men det blir ju också en gränsdragning.
För jag menar, drar man ut det här resonemanget så skulle det kunna vara förbjudet att i en tidningsartikel säga att någon är man, japan eller solist?
Ja, precis. Det är väl därför som Bonniers med flera vill ha in den där klausulen då, om att i journalistik så ska man få göra det, men inte i en databas. Får jag bara läsa här vad några andra remissinstanser skriver? Justitiekanslern menar att den reglering som föreslås för ändamålet är alltför oprecis och därmed inte godtagbar. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet invänder mot användningen av uttrycket ras, fast den hade de ju tagit bort här då. Och det här är ganska stort. Hovrätten över Skåne och Blekinge menar även att förslaget strider mot bland annat förbudet mot censur och hindrande åtgärder. Det är ju kraftig kritik.
Det som gör det här så brännande, det är ju att vi har ju en diskussion idag om huruvida det är relevant eller inte att säga att en brottsling är till exempel syrisk flykting. Eller ensamkommande afghan eller något sånt där. Det där ju alternativmedia ofta publicerar sådana uppgifter. Medans mainstreammedia ofta försöker låta bli det. Och det har ju uppstått en debatt om så där, den här informationens relevans. Och i den kontexten så känns det ju väldigt vanskligt att börja gå in och peta i grundlagarna och säga att bestämma vilken information man får delge allmänheten om de personer som det gäller. Alltså jag får extremt mycket dåliga vibbar här.
Du har nästan alla remissinstanser på din sida. Myndigheten för press, radio och tv anser att förslaget ger ett stort tolkningsutrymme som kan innebära rättslig osäkerhet, särskilt i förhållande till meddelarskyddet. Bara som ett exempel här, ett citat. Ja, vi kan väl lämna Lexbase-lagen då. Men det är ju
problematiskt.
Det är problematiskt. Och innan vi avslutar kan vi också gå in på din lilla favorit, ditt favoritavsnitt här, som är, då ska vi se vad de kallar det. Då är vi inne på 11.1.2 på sidan 163. Krav på främjande av europeiska produktioner. Det är ju det vi har pratat om här tidigare.
Man vill alltså att grundlagen ska göra det möjligt att stifta lagar som gör det möjligt att kvotera in en viss mängd europeiskt material i radio- och tv-sändningar och även streamingtjänster som Netflix. Och det är ju naturligtvis fullständigt absurt. För det första ska vi inte ha någon kulturprotektionism. För det andra, Så vad är det här för liksom jävla liksom rasism eller omvänd rasism eller vad man ska kalla det? Det relevanta med information som tillhandahålls genom ett program, oavsett om det är underhållning eller en dokumentärfilm, det relevanta är ju inte vilket land produktionen är producerad i. Det relevanta är ju liksom om det tillför, eller vilken att den tillför information till människor.
Och det ska de ju inte heller gå in och pilla i.
Nej, precis. Då liksom om Netflix skulle börja strypa en del av de här amerikanska true crime-dokumentärerna som jag tycker är oerhört bra, därför att de sätter fingret på väldigt mycket som har med rättsstaten att göra. Om Netflix skulle börja minska ner på antalet sådana för att istället visa liksom grekiska och franska dokumentärer om, jag vet inte, folkdans eller någon skit, holländsk ostar eller något, då skulle jag bli svårt olycklig och uppleva att kvaliteten och den samlade kunskapen som folk kan tillgodogöra sig, att den inskränks.
Mm. Ja, det är klart att det är så. Men det här, de hänvisar ju då till EUs AV-direktiv som vi har pratat om här i podden. Men i alla fall vad vi vet så är det ingenting som är färdigt än.
Ja, det finns ju gamla regler också som jag inte är helt säker på. Men det är som du säger att det nya audiovisuella servicedirektivet som det heter i EU är ju inte klubbat och klart än, vad jag vet. Men det är ju möjligt att man förutser vad som är på gång här. Men nej, kulturprotektionism ska vi inte ha när det gäller medieproduktioner.
Sen bara som en liten anekdot på slutet, punkt 14.2, konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor. Det, man har alltså gjort en konsekvensanalys då. Jag läser. Förslaget till delegationsbestämmelse om förbud mot offentliggörande av vissa personuppgifter som förekommer i uppgiftssamlingar kan vara av betydelse för regeringens jämställdhetspolitiska delmål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Jag läste upp det där för jag tycker att det är så roligt. Det här är liksom som ett vanligt mellanstort svenskt företag som kände sig tvungna att liksom skriva en liten punkt om genusanalysen för att de är pådyvlade det. Men i själva verket så skiter de ju i det gör ju regeringen också, men man får in de här fina orden. Vadå? Kan vara av betydelse. Ja, det är väl klart att det kan det.
Ja, men liksom, de här genusfrågorna har ju drivits till den punkt där de börjar förlora sitt innehåll och mer bara övergår till corporate bullshit bara för att man måste.
Mm. Precis.
Ack ja.
Ja, men detta då alltså om ändrade mediegrundlagar, så får vi se vad lagrådet säger om det. De publicerar alla utlåtanden på sin hemsida.
Ja, de säger ju ofta nej, men det brukar regeringen skita i.
Men Hax, när regeringen gav den här kommittén ett direktiv att undersöka om mediegrundlagarna skulle ändras. Hur ska man tolka det egentligen? Är de oberoende? För det stod ju väldigt tydligt i det där direktivet att kommittén ska föreslå de lagändringar som de finner motiverade, ungefär.
Men generellt sett så har ju utredningar blivit ett skämt i Sverige idag. Det är därför att man ger order när utredningar tillsätts om vad de ska komma fram till. Och det är inget seriöst sätt att förhålla sig om man vill ha en evidens- och faktabaserad och verklighetsförankrad politik. Utan utredningar ska vara förutsättningslösa och oväldiga. Och så är det inte idag, vilket är ett problem i sig.
Mm. Ja, det är ju inte bra. Okej, vi får följa det där. Nu blev det ett lite längre avsnitt av 5 juli-podden än vanligt.
You're welcome.
Ha en bra vecka så hörs vi om en vecka igen.
Toodaloo!